Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. Idag ska vi prata om fördelning och rättvisa. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Eller ska de rika bli rikare så att ett ökat välstånd sipprar ner till alla? Välkommen tillbaks, Håkan A. Bengtsson. Du är författare, vd för Arenagruppen och ledarskribent för Dagens Arena.
Tack.
Ja, här sitter vi, Håkan. En vd och en chefredaktör. Du och jag, vi har trygga anställningar, flexmöjligheter och en hyfsad lön. Snittlönen i största LO-förbundet Kommunal är 25 000 kronor för de som har turen att få heltid. Och här pratar vi ju om hundratusentals människor som ligger på ungefär halva den bruttolönen. Men mest drar inkomstskillnaderna i Sverige isär oss på grund av kapitalinkomster. Där hittar vi mångmiljonbeloppen. Är det här rimligt?
Nej, det är det ju inte. Jag kan konstatera att i hela världen så har vi under ett antal decennier, egentligen sedan 70-talet, 80-talet kanske i Sverige, sett ökade inkomst- och förmögenhetsskillnader. Och det har dragit iväg i den globala ekonomin där, som precis som du säger, speciellt kapitalinkomsterna har ökat. Möjligheten att tjäna pengar, inte minst på finansiella placeringar i den globala ekonomin, är ju enorma. Och även Sverige då, som relativt sett är ju ett jämlikt land i förhållande till många andra länder runt om i världen, även i Europa, har ju sett ökade inkomst- och förmögenhetsskillnader. Framförallt får man väl säga på grund av att kapitalintäkterna har ökat. Dessutom har vi ju sänkt skatter på allt från fastigheter till arvsskatt och förmögenheter och så vidare. Vilket inte har gjort det lättare att fördela mer jämlikt. Dock kan man konstatera att reallöneintäkterna för de flesta löntagarna i Sverige inte har gått ner. Det beror ju på att vi har fortfarande starka fackföreningar som genom kollektivt avtal kan åstadkomma lönehöjningar, tvinga fram lönehöjningar på den maktbas och den mobilisering man har med sina medlemmar. Det är facket helt enkelt som är ett värn emot allt för stora lönesänkningar. Och det ska vi vara glada för, men det är ingenting är givet. Och det är också så att det sker en utmaning av i form av osäkra anställningar, i form av en arbetsmarknad i skugglandet med svart arbetskraft och företag i olika branscher som inte följer några kollektivavtal överhuvudtaget. Och arbetskraftsinvandring i den gråa sektorn så att säga. Så att här finns en stor utmaning. Sen är det också så att om man jämför med andra nordiska länder så sticker ju Sverige ut på ett negativt sätt. I den meningen att vi är mer ojämlika än Norge, Danmark och Finland. Där är trots allt välfärden och omfördelningen, inte minst när det gäller socialförsäkringar och liknande, bättre än i Sverige. Vi har gått i negativ riktning när det gäller den typen av utjämning. Och det ska man komma ihåg, socialförsäkringar är en viktig utjämnande faktor faktiskt. Det är ju framförallt de med låga inkomster som får dela de pengar som betalas in. Du och jag är säkert inte sjuka så mycket som många av oss som jobbar med fysiska arbete exempelvis. Så det är i praktiken en utjämning då som tyvärr har blivit sämre i Sverige. Nu har vi ju en aktuell strid om A-kassan här som många känner till naturligtvis, som har förbättrats under corona. Och det kommer ju bli ett test på om den förbättringen kommer att bestå, helt enkelt.
Förra gången du var här i podden så berättade du att du kommer från en arbetarbakgrund. Och där kan man ju också se att vi har det utbildningsväsende vi har spelar roll. Att varifrån man än kommer så har man chans att komma från enkla förhållanden och som i ditt fall bli vd för ett hyfsat stort medieföretag. Men när du ser på din resa och jämför med människor runt omkring dig som kanske är undersköterskor på deltid och hankar sig fram på betydligt tuffare villkor, vad känner du? Kan du känna en viss skam? Varför ska jag ha det så här gott och inte du? Eller känner du mest ilska? Vad känner du?
Ja, jag känner mest ilska över att...
Eller tacksamhet, eller?
Tacksamhet vet jag inte om det är rätt ord för...
Ja, men jag tänker för tacksamhet för utbildningsväsendet, för studielånen, för... Eller...
Så kan man säga, absolut. Sen kan man ju säga att vi har ju ett system som, då, som gör det möjligt för personer utan rika föräldrar att läsa på universitetet, vilket jag gjorde. Och det är ju en enorm möjlighet för personer som inte kommer från familjer som har läst själv på universitetet eller annan utbildning.
Och ilskan som du var inne på, vad handlar den om?
Nej, det handlar mer om dåliga arbetsvillkor, villkor och löner skulle jag säga. Det är snarare det som är min ilska. Jag har inte något dåligt samvete för att jag har läst på universitetet och haft den möjligheten. Det man skulle kunna säga då med den här, det är frågan om att vi behöver både klassutjämning och möjligheter för människor att välja sin egen väg i livet och hitta det som är drömjobbet eller det som förverkligar sina intressen så gott det går, även i arbetslivet och i livet. De två hänger ihop. Många som pratar om att klassresan är viktig, de glömmer att man också behöver klassutjämning för att ge fler möjlighet till att göra klassresa. Och det man kan konstatera, och det visar ju forskningen också, att länder med små ekonomiska skillnader, de länderna så är det fler som faktiskt gör den här klassresan, som inte gör samma sak som ens föräldrar gör. Och åt bägge hållen.
Men det är väl inte den enda aspekten av klassutjämning, därför att alla kan ju inte bli tjänstemän och förverkliga sig på jobbet. Vi behöver ganska många så här repetitiva manuella jobb också.
Absolut. Och det jag menar, de hänger ihop de två sakerna. Det handlar ju om så gott det går att skapa utveckling och bra arbetsvillkor i alla jobb. Poängen är väl att från höger så säger man ofta att klassresan är det viktiga. Det vill säga att det behövs inte så mycket fördelning, utan det viktiga är att alla startar från samma utgångspunkt och sen får man tävla. Och så väljer man det som passar för. Så funkar det inte i verkligheten, för vi kommer ju från olika utgångspunkter från början. Inte minst när det gäller kulturellt kapital. Och just av det skälet så menar jag att fördelningspolitik handlar också om att utjämna skillnader. De två sakerna hänger ihop. Och de befrämjar varandra. Ett samhälle med små klassskillnader skapar också möjlighet för fler att välja det de egentligen vill välja. Och det sambandet är jag rädd för, och det finns nog ganska mycket som talar för det, inte minst med tanke på hur utbildningssystemet har utvecklats. Att den är inte lika stark längre som det var kanske på 60-70-talet. Den möjligheten för fler att välja sin egen väg.
Ja, vi vet ju att samhällen som inte har så mycket ramar och regler tenderar att dras mot en ökad ojämlikhet. En del säger att det kapitalistiska samhället i det avseendet inte är värre än andra system, men vilket också är omdiskuterat. Men oavsett vilket så är ju en sak säker. För att ett samhälle långsiktigt ska hålla samman så måste det till ramar. I den här serien kallar vi dem för samhällsvärn. Som handlar om ett välfärdssamhälle och inte minst fördelning. De här ramarna, samhällsvärnen, måste ju ständigt bearbetas, förnyas, diskuteras, hållas högt. I vilken utsträckning tycker du att det sker idag, Håkan?
De finns fortfarande kvar, skulle jag säga, de här värnen. Vi har ju ett välfärdssamhälle, vi har en arbetsmarknadsmodell som, även om den inte är lika stark som den varit tidigare, skapar precis ett värn mot försämrade villkor, löner, ett arbetsliv där vi går neråt i alla avseenden när det gäller trygghet och den ekonomiska ersättningen. Dock kan man väl konstatera att den stora utmaningen är ju att vi lever i en global ekonomi idag. Det är den stora utmaningen att en global ekonomi med en global arbetsmarknad. Efter murens fall så har kanske 2-3 miljarder till blivit en del av den globala konkurrensen om arbetstillfällen och investeringar och kapital.
Gör det svårare att prata om socialförsäkringssystemen och våra värn, tänker du?
Ja, det skapar en press på de nationella staterna. Det skapar en press på de fackliga organisationerna. Som jag tycker vi märker dagligen. Det skapar också mekanismer för ökad ojämlikhet i termer av stora bolag som agerar på hela världen som spelfält och därmed kan tjäna mycket mer pengar. Man kan tjäna pengar på pengar i ännu högre grad än tidigare. Vi har globala bolag som kan växa till de största bolagen på väldigt snabb tid oavsett.
Så vad är svaret för att komma åt det här?
Ja, det där skulle jag säga att vi behöver både en förstärkt och utvecklad politik på nationell nivå. Det finns ju en föreställning om att i och med att världen är mer global så måste politiken bara, allt måste lösas globalt. Det är delvis sant skulle jag säga. Vi behöver institutioner på global nivå, fackligt samarbete på global nivå, på politiskt samarbete som begränsar kapitalets makt, marknadens fria spel på EU-nivå och globalt. Men det är väldigt svårt, det är väldigt tufft. Man ska inte glömma att huvuddelen av politiken trots allt formas på nationell nivå. Så att jag ser ett samspel mellan detta, att en förstärkt politik och en bättre politik på nationell nivå och internationellt samarbete, exempelvis i EU. Vilket absolut inte är optimalt som världen ser ut idag och som politiken har utvecklats. Men det är ändå där. Vi kommer inte kunna, oavsett om någon skulle vilja det. Och det tror jag ingen vill, rulla tillbaka globaliseringen.
Men du, jag tänker att vi ska gå vidare. Idag är det ju inte bara arbetslösheten som ökar. Vi har över tid sett att samhället dras isär i ekonomiskt ökande klyftor. Och det trots att vi har en demokratisk socialist som statsminister och en jämförelsevis stark fackföreningsrörelse. Vilken är din förklaring till varför det här sker? Saknas framförallt den ideologiska förankringen? Eller är det strategin som saknas? Eller är det maktbasen politiskt som saknas för att ha ett starkt välfärdssamhälle med en kraftfull arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik?
Jag tror man får gå tillbaka till det vi pratade om nyss, det vill säga de här förändrade maktförhållandena.
Globaliseringen, är det den du menar?
Ja, jag skulle säga att det är inte den enda förklaringen, men det finns också nationella förklaringar. Men man ska se den här förändringen i den kontexten skulle jag vilja säga. Man ska också komma ihåg att vi i Sverige aldrig har haft en lika högorienterad riksdag som vi har nu. Där, om man säger vänstern i vid mening, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och de gröna har aldrig varit så svaga som de är nu. Så det är en radikal förskjutning med ett högerpopulistiskt parti, Sverigedemokraterna. Och vi har också sett två tidigare mittenpartier som då Stefan Löfven nu samarbetar med, som är ju väldigt marknadsliberala generellt sett. Så att svensk politik har ju också gått i en åt höger på ett fundamentalt sätt. Och det ska man ha i minnet tycker jag. Så att vi har ju ett ideologiskt skifte i hela världen. Vilket understöddes också av murens fall och kommunismens fall och allt som hände med det. Och ett maktskifte. Så att man ska ju förstå. Man måste förstå det som har hänt i Sverige och händer i Sverige.
Men finns det ett pedagogiskt problem också, ett slags folkbildningsproblem, att arbetarrörelsen inte har varit tillräckligt bra på att förklara varför det här sättet att organisera ett samhälle är bra inte bara för människorna utan också för ekonomin?
Absolut, det tror jag vi måste konstatera, och det är kanske därför vi har det här samtalet. Att den kunskapen, den erfarenheten har trängts tillbaka. Framförs inte med samma självförtroende som förr. Och däremot sanningar som att marknaden löser det här problemet, oavsett om det handlar om skolan eller hur marknadshyror eller löner och så vidare. Den pressen är ju väldigt stark. Va? Man kan säga att det som har hänt här under de här decennierna vi pratar om för 70-talet och framåt, det är ju att den här opinionsbildningen har långsamt ätit sig in i medvetandet, steg för steg och dag för dag.
Man brukar prata om Big Five när det kommer till att bekämpa ojämlikhet. Och då är de där stora fem, det är skola, skatter, fack, välfärdssystem och jämlikhet. Och debatten om de här präglas ju av ganska rejäla motsättningar mellan marknadsliberaler och demokratiska socialister. Marknaden anses av den nyliberala och konservativa falangen på egen hand skapa rättvisa och staten, innan citationstecken, stör processen. Och vi har ju varit inne på det att marknadsliberalerna vinner mark, inte minst i debatten, och det får efterverkningar i politiken. Vi har ju sett skattesänkningar, försvagade fack, privatiseringar av skolor och vård och mindre resurser till välfärden. Befinner vi oss på ett sluttande plan?
Det kan väl lätt uppfattas på det sättet, väldigt mycket har gått i fel riktning. Samtidigt tror jag man ska vara lite mer optimistisk. Under förra mandatperioden så ökade faktiskt skattetrycket. Det kanske inte så många som uppmärksammat det, men jag tror nästan 1% av BNP. Så det visar också att det går att genomföra förändringar. Det skedde väl genom ett visst mått av trixande säkert, med saker som inte var riktigt uppmärksammat sen, om man plötsligt hade gått och genomfört en ny skatt som det var motstånd kring. Så att det finns ju möjlighet att göra saker, så att ingenting är givet, va? Nu har det rullats tillbaka efter senaste regeringsskiftet, tror jag.
Ja, men skatt är ju någon slags grund för att bygga välfärdssystemet. Behöver vi prata om skatt? Behöver vi höja skatterna? Behöver vi skapa opinion om det?
Absolut. Det första är ju att jag tror att om välfärdssamhället och trygghetssystemen ska kunna vara hållbara på sikt, så behöver skattekvoten komma upp en bit. Man kan diskutera hur mycket, men jag tror att den insikten tror jag alla som verkligen bryr sig om välfärdssystemen och allt vad det innebär inser.
Jag tänker på en del av de här sakerna som vi pratar om, så finns det ju ett folkligt stöd. Till exempel tänker jag på, så är en majoritet emot vinster i välfärden. Och många förstår att det fria skolvalet ökar segregationen på ett sätt som är negativt för hela samhället. Hur förklarar du att demokratiska socialister ändå tappar mark i de här frågorna?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror så här att det finns alltid en spänning mellan vad folk egentligen tycker och hur det politiska övergripande spelet gestaltar sig. Vad de politiska partierna tycker och tänker. I alla fall kan man ju konstatera att i det här fallet så finns det en mishmash mellan de två. De flesta är väldigt oroade över det här, gillar inte det, tycker inte om vinst i välfärden. I alla fall inte den marknadsmodell som vi har för tillfället. Samtidigt som de politiska partierna har positionerat sig på ett annat sätt.
Socialdemokraterna har ju liksom en ideologisk riktning att vi ska inte ha bara stat eller bara marknad. Vi måste ha både och. Och har det blivit för mycket marknadsorienterat i den balansgången?
Ja, det är ju den svenska modellen, kan man säga. Det är liksom den historiska lärdomen att den balansen mellan en marknadsekonomi som producerar välfärd och en stat som fördelar det och skapar trygghet och skolvård och omsorg. Det är en ganska framgångsrik modell. Jag skulle säga att historiskt sett så kanske det skapat de mest jämlika, välfungerande samhällena i världen. I den meningen är ju liksom det socialistiska experimentet i exempelvis de nordiska länderna står väl ut, kan man säga. Och det här har nog skapat en frustration i borgerligheten, skulle jag vilja säga. De har ju, under decennier pratade de om kampen mot politiseringen, mot den offentliga sektorn, mot den välfärdsstaten och så vidare. Det var ju en kamp som de aldrig lyckades vinna egentligen. För det fanns ett starkt uppslutning, det fanns ett starkt stöd för offentligt finansierad och organiserad välfärd.
Fast på ett sätt vann de väl, för det blev ju en slakt på ett sätt, massuppsägningar i välfärden.
Ja, absolut.
Inte minst i vården på 90-talet.
Absolut, det har blivit mindre resurser det skulle komma till. Det har blivit en åtstramning av resurser, inte minst efter 90-talskrisen och framåt. Så där har det blivit så att säga, en offentlig sektor på svältkur. Skulle jag säga den stora paradoxen egentligen som vänstern behöver fundera över, hur detta kunde ske och egentligen hur vi ska kunna komma tillbaka till en rimlig modell för hur välfärden styrs och organiseras. Och det är inte enkelt, för att Jag tror inte heller man kan komma tillbaka till det gamla systemet som också hade sina avigsidor. Det var väldigt hierarkiskt och strikt och sådär. Så det fanns en kritik som hade som slå an någonting hos folk också, va?
Men stopp för vinster i välfärden, skulle inte det kunna vara en strategi?
Absolut. Framförallt stopp för den marknadsmodell som vi har. För det är ju marknadsmodellen som skapar de stora vinsterna. Och där tror jag man kan göra ett antal åtgärder som i alla fall stryper möjligheten att tjäna så mycket pengar på det.
Vi har pratat en del om sluttande plan och var problemen finns. Men samtidigt så är det ju ganska viktigt att prata om också att Sverige har en högre social rörlighet än många andra länder. Och det är ju mycket tack vare vårt välfärdssystem. Vi har barnbidrag, vi har allmän förskola, vi har fria högskolestudier, komvux, studiebidrag och mycket annat som inte är självklart i andra länder. Du och jag, vi jobbar ju båda i mediebranschen. Har vi blivit för dåliga på att lyfta fram det som fungerar och det vi borde kunna vara stolta över? Är det också en förklaring till att människor dras till populister som säger att allt är skit?
Ja, det är en väldigt bra fråga du ställer. Som jag tror delvis är riktig. Det har blivit en... På sätt och vis kanske vi segrade ihjäl oss. Vi tog vissa saker för självklara så vi inte ens förstod vikten av att prata om dem. Och även den rimliga kritik som vi hade mot vissa delar av den offentliga sektorn styrdes tidigare. Kanske lite väl strikt, kanske lite väl hierarkiskt och så vidare. Har inneburit att vi kanske inte i tillräckligt hög grad kunde vara stolta över de enorma framgångar som den svenska modellen trots allt har inneburit. Jag sa ju tidigare att den nordiska modellen generellt sett står ut under, om man talar om socialismens historia sedan mitten av 1800-talet, så har det varit väldigt många revolutioner och experiment och försök i liten och stor skala. Och många traditioner har dött. Men det är klart att den svenska modellen som i hög grad har skapat av arbetarrörelsen sticker ut som någonting som har överlevt. Jag har sett ett antal så att säga, tillbakarullningar under senare decennier. Men i ett historiskt perspektiv så är det ju ett unikt experiment. Som inte innebär att vi har utrotat kapitalismen, men vi har hittat en balans där de har kunnat samverka i sina bästa stunder för både ekonomisk utveckling och social utveckling, kulturell jämlikhet och en stabil demokrati. Men det är inte givet att det kommer vara så i framtiden naturligtvis, men det är ändå viktigt då, tror jag, att lyfta fram den erfarenheten och se så mycket positivt den kunde så mycket positiva saker den modellen åstadkom. Och det kan också vara ett sätt att inför framtiden flytta fram positionerna igen efter det vi upplever som trots allt ett antal decennier av marknadsliberalistisk offensiv.
Vi sitter ju här och pratar om rättvis fördelning och jämlikhet. Nu ska jag vilja ställa en lite provokativ fråga här. Det finns studier som antyder att ekonomisk ojämlikhet minskar i länder som styrs av populister. Baksidan är förstås minskad politisk jämlikhet och svåra utmaningar för demokratin. Kan vi ändå lära oss något av populister?
Ja.
Men om man vänder på frågan då, så här, är ekonomisk utjämning, rättvisa, fördelning, är det viktigare än demokrati?
Nej, det är absolut inte.
Aldrig?
Nej, demokratin är överordnad. För demokratin är alltid den metod som du kan driva igenom ökad jämlikhet och mer rättvisa, skulle jag säga.
Ja, men det finns ju de som hävdar att, ja men Kuba som exempel, diktatur, men de fattiga är mindre fattiga än övriga Latinamerika.
Ja, det är nog en bild som jag inte skulle vilja ställa upp på riktigt faktiskt. Det är nog en bild som, om det är till priset att fackliga ledare sätts i fängelse, fria fackföreningar inte får existera, politiska motståndare sätts i fängelse, så är det naturligtvis helt oacceptabelt.
Vi ska runda av samtalet, Håkan. Jag tänker det här gamla slagordet, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Det handlar om fördelning, vilket vi har pratat om. Skulle det kunna stå på ditt första majplakat?
Ja, absolut. Det tycker jag som ett citat av Karl Marx fungerar fortfarande som en central princip egentligen för demokratin. Va? Att uppgiften är att skapa så goda förutsättningar för människor att leva ett så bra liv som möjligt. Att ge dem redskap kulturellt, politiskt, språkligt etc. för att kunna bli fullvärdiga medborgare och förverkliga sina livsdrömmar.
Det låter bra. Tack Håkan för att du kom till podden Samhällsuppdraget. I nästa avsnitt så möter jag journalisten Helle Klein. Då ska vi prata mer om demokrati och yttrandefrihet. Och vi ska sätta fingret på varför populister är listigare än fascister. Du har lyssnat på Samhällsuppdraget. En podd producerad av Leopard förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecka Bolin. Producent Johanna Ekeroth och tekniker Petter Brundell.